Det här är en podd från Sveriges Radio.
Det började som ett konstexperiment tidigt 70-tal. Och senare revolutionerade det popmusiken och la grunden för den moderna hiphoppen och den elektroniska dansmusiken. Duon blev en kvartett, blev omtalade och missförstådda. Retrofuturister med en romantisk ådra. Det här är P4 Musik med en special om Kraftwerk. Jag heter Kalle Dernulf. Kraftwerks framgångar började i mitten av 70-talet. Året var 1974 och låten Autobahn blev oväntat nog en framgång i USA och Storbritannien. En radiostation i Chicago fick tag på singeln och började spela den. Resultatet blev en femte plats på den amerikanska albumlistan och en fjärde på den engelska. Titelspåret är 22 minuter långt och upptog hela den ena sidan på albumet. Autobahn blev deras genombrott. Tidigare hade de varit ett rockband i experimentella kretsar och koncentrerat sig på improvisation. I innekonvolutet till skivan Autobahn kan man se hur kvartetten ännu inte bestämt sig för hur en medlem av gruppen skulle se ut. Alla utom en hade långt hår och var ledigt klädda. Nästa gång de dök upp på bild var det kostymer och kortklippt hår som gällde. Under mitten av 70-talet var det tillräckligt för att sticka ut. Inte nog med att musiken lät annorlunda, musikerna uppträdde som om de vore affärsmän. Det uppfattades mycket opersonligt och sterilt. Precis vad Kraftwerk ville. Autobahn med Kraftwerk. Ja, när omvärlden och framförallt England fortfarande dansade till pop och hippierörelsen nådde sin kulmen i USA så var den tyska scenen helt annorlunda. Ralf Hütter och Florian Schneider tillhörde den unga generationen som ville ta ett kliv bort från den tyska slagen och föräldragenerationen som varit med om andra världskriget. Den nya generationen influerades av USA men ville samtidigt vara stolta över sitt land. Det var en period med undertryckta känslor och ett stort täcke av skuld. Musik som gjordes hade ofta texter på engelska och många ville putsa bort det tyska. Framklev en rörelse som inte skämdes över sitt ursprung och som stolt använde språket och försökte hitta en ny väg. Det här blev början till en scen som i England skämtsamt kallades för krautrock. All tysk musik benämndes krautrock under en period, men allt eftersom den nya vågen av band välde fram, Can, Faust, Amondyl och Tangerine Dream, så fick namnet långsamt men säkert en positiv klang. Musik med Kraftwerk. Ralf Hütter och Florian Schneider träffade varandra på en konstskola utanför Düsseldorf i slutet av 60-talet. De delade samma intresse för musik och började skissa på idéer. Organisation blev deras första projekt. En lös sammansättning av musiker med Ralf och Florian i spetsen. Organisation gjorde ett album som inte gav någon större ledtråd till vad som komma skulle. Can och Tangerine Dream var länge de tyska grupperna som uppmärksammades och nådde utanför landets gränser. Deras idéer var inledningsvis klarare och mer utkristalliserade, medan Kraftwerk tog lite längre tid på sig innan de hittade sin väg. Målet blev sedan att tänja på popmusikens ramar. Västtyskland befann sig i kulturellt stillestånd och Ralf och Florian tillhörde den första efterkrigsgenerationen. De var trötta på anglosaxisk dominans inom musik och ville återupprätta den tyska identiteten. Ja, det var kanske inte tanken från början, men omedvetet började de röra sig i den riktningen. Det här var i en tid när tysk eller europeisk musik generellt inte hade något eget att komma med. Det var USA eller England som gjorde pop eller rock och övriga världen ville inte höra något annat. Ralf och Florian valde ett tyskt namn på sitt band när andra valde ett engelskt. De ville slå vakt om sin särart och inte göra någon kompromiss med sitt ursprung. Det dröjde innan de gjorde låtar på engelska och även då fortsatte de göra versioner på tyska, ofta spanska och franska.
In the air for you.
P4 Musik och du har en special om Kraftwerk, Radioactivity. Genom att tänka på skivorna som koncept så lyckades de intressera pressen att skriva om musiken som om de vore ett rockband som alla andra. Det första exemplet var Autobahn som behandlade något så alldagligt som bilfärder. Men på den skivan var det egentligen bara titelspåret som bar. På det här albumet, Radioactivity, var tanken bättre genomförd. Här täcker de alla aspekter av både radioutsändningar och fascinationen och faran med radioaktiv strålning. Det började med uttrycket radioactivity, som är en fras som används inom kommersiella radion i USA. Det vill säga hur mycket låten spelades på olika radiostationer. Kraftwerk snappade upp ordet under en turné i USA. Och väl hemma efter första turnén så insåg gruppen att de hade ett nytt koncept som hade två sidor. Hemma i Västtyskland var inte reaktionerna lika positiva som i övriga världen. På hemmaplan kunde folk inte avgöra om det var ett skämt eller om det var allvarligt menat. De kom uppenbarligen för nära det tyska sinnet. Det var först långt senare som deras musik och idéer blev populära. Ofta förstod folk inte hur dubbeltydiga deras låtar var. Det var just både stor humor och tungt allvar. De lät vanligtvis bli att kommentera missförstånden. Med den här skivan trodde många att de var för kärnkraft när de istället bland annat talade om faran och senare ställde upp i en gala mot kärnkraft.
Express. great connection. TEE. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express. Trans Europe Express.
Trans Europe Express med Kraftwerk. Från albumet med samma namn. En skiva som tog sig an resandet och framförallt ljud om och kring järnvägar. Här var det moderna resandet utan gränser som hyllades. Skivan kom 1977 och Kraftwerk ansågs nästan tillhöra de etablerade stora banden. Och särskilt som Europa då mest brydde sig om den spirande punkscenen med Sex Pistols och The Clash, så ansågs inte den tyska kvartetten ligga i framkant längre. Trans Europe Express återanvändes bland annat på Planet Rock av Afrika Bambaataa and the Soul Sonic Force. En av de mest betydelsefulla tidiga elektro- och hiphop-låtarna. Soul Sonic Force, Planet Rock. Ja, det var på Trans Europe Express från 1977 som gruppen antog sin mest kända form. Karl Bartos och Wolfgang Flyr tillkom. De var officiellt leverantörer av elektronisk percussion, men framförallt Bartos tog för sig mer och mer som låtskrivare. Och under de dryga 15 år han var medlem bidrog han i allra högsta grad till gruppens framgång. Nyckeln till succén var en kombination av deras lätta och genomtänkta ljudbild och förmågan att placera den i ett popsammanhang. Att de sen behandlade vardagliga ting och inte likt andra syntetiskt orkestrerade band mest ägnade sig åt fascination för rymden gjorde också att de upplevdes som minst sagt exotiska. Deras ljudbild har förändrats genom åren och alltid varit styrd av den tekniska utvecklingen. Med trummaskinen fick de fritt spelrum och hittade sin minimala och monotona formel. Das Model med Kraftwerk. Det här är P4 Musik och en special om just Kraftwerk. Jag heter Kalle Dernulf. Ja, för att få vara medlem i Kraftwerk var man tvungen att följa de regler som Ralf och Florian hade satt upp. De sammanställde en lista för vad som var passande för en medlem av Kraftwerk att syssla med. Alltid klä sig propert och hålla efter frisyren. Det var tydliga exempel som gjorde att de skilde sig från de övriga banden i mitten av 70-talet. Kraftwerk såg ut som affärsmän på väg till ett möte och verkligen inte som om de var på väg till studion för att skapa musik. Tidigt klargjorde gruppen att de såg sig som vanliga arbetare, kompositörer som går till sin studio varje dag. Den här offensiva och samtidigt humoristiska inställningen till den elektroniska musiken gjorde att journalister och andra inte kunde angripa gruppen. Ja, maskinerna spelar oss och ibland spelar vi dem. Det var kommentarer som ingen kunde ta på allvar. Eller kunde man? Deras genomgående nostalgiska framtoning på bland annat skivomslag och i videor i kombination med musik som upplevdes känslokall samtidigt som den i högsta grad var lekfull och smittande melodisk. Deras musik förbryllade omvärlden samtidigt som deras konsekventa stil visade hur genomtänkt idén var. Yin och yang, eller som de själva sa, kling klang. Machine med Kraftwerk. Det här är P4 Musik. Ja, gruppen är mytomspunnen, inte bara för sin musik utan för att de varit så skygga. De svarar sällan på brev eller i telefon. Det finns faktiskt en telefon i studion men den ger ingen signal ifrån sig. Så de som fått numret har blivit ombedda att ringa på ett exakt klockslag och då har, kanske, någon av medlemmarna lyft på luren. Du kan inte ens lämna ett brev till studion Klingklang. Vill du komma i kontakt med bandet så har det säkraste sättet varit att gå via advokatbyrån som i sin tur kanske vidarebefordrar brevet. I en tid när de flesta behöver uppmärksamhet för att kunna arbeta vidare så har Kraftwerk hela tiden gått mot strömmen och lyckats behålla sin publik genom att vara återhållsamma. Under 70-talet och inledningen av 80-talet så ledde de utvecklingen och ingen kunde nå deras produktioner eller teknik. När sen deras profetior om det datoriserade samhället slog in så var det plötsligt möjligt för vem som helst att låta som Kraftwerk, och då blev det svårare att vara unik. Eller Die Roboter som den heter på tyska. Det här är P4 Musik med en special om Kraftwerk. Det skulle visa sig vara lika svårt för Kraftwerk att gå vidare som många befarade. Wolfgang Flür och Karl Bartos lämnade gruppen tidigt 90-tal då de inte orkade med det låga tempot. De har själva sagt att gruppen gick till studion varje dag för att arbeta, och då blir det än mer obegripligt att det tog så lång tid mellan skivorna. Många före detta samarbetspartner säger idag att om Ralf och Florian bara hade skaffat en eller två personer för att sköta det praktiska så hade de varit på en annan nivå idag. Och med största sannolikhet givit ut mer musik. Bartos har till och med sagt att Hütter och Schneider var lata. De hade tjänat pengar på de tidiga skivorna, så där fanns ingen drivkraft. Kvar fanns den konstnärliga ambitionen, och den har inga tidsramar. Särskilt inte om ingen driver på och tjatar och kräver resultat. När gruppen var som mest kreativ hade de ett antal personer i sin närhet på skivbolaget som var rådgivande och bidrog till att forma koncepten. I början av 90-talet försvann de människorna ur bilden, och Ralf och Florian valde att vara för sig själva.
Thank you. composing.
I'm the operator with my pocket calculator. I'm the operator with my pocket calculator.
Computer World och Pocket Calculator. Året var 1981 och Kraftwerks mest kreativa period var över i och med den här skivan. I början av 80-talet var de tydligt medvetna om hur den amerikanska klubbscenen med sin soul och disco skapade beats och grooves som tidigare inte varit möjligt med maskiner. Kraftwerk som fortfarande var analoga började känna hur omvärlden hann i kapp. Och när sen Michael Jacksons album Thriller gjorde stor succé var de oroliga för att deras album skulle kännas daterat. Rädslan för Michael Jackson tog ytterligare en vändning när han ringde upp bandet och bad dem att få använda mastertejperna till Man Machine. Hütter och Schneider tackade nej. Senare mötte Ralph Hütter Michael Jackson i New York i en byggnad som Jackson bodde i. Och Hütter berättade om hur han hade sett 3 eller 4 olika Michael Jackson stand-ins eller kloner i byggnaden. Och gillade det hela då det var ett mycket kraftverklikt sätt.
Music non-stop. Music non-stop.
Non-stop.
Music non-stop. Music non-stop.
Non-stop.
Really? Non-stop. Really?
Det här är P4 Musik med en special om Kraftwerk. Jag heter Kalle Dernulf. Music Nonstop från 1986. De hade sedan mitten av 70-talet tänkt göra något om kaféer där de tillbringade så mycket tid med att diskutera sin musik. Problemet med det var bara att det täckte in en sida av myntet. Kraftwerks album och deras koncept hade alltid två sidor. En nostalgisk och en futuristisk. Vad kunde man göra kring ett kafé? Att arbetet fortlöpte långsamt i Düsseldorf har alla förstått vid det här laget. Men i och med det långa uppehållet så kom nya stilar fram och han blir populära. Teknon från framförallt Detroit och housemusiken från Chicago. Den avskalade fortsättningen på diskon och funken var till en början mycket influerad av den tyska gruppen. Beach Boys och James Brown är två influenser som återkommer gång efter annan när man läser någon av de få intervjuer som Schneider eller Hütter givit. Harmonierna i Beach Boys sångstämmer och James Browns rytmik är med andra ord Kraftwerk sammanfattat på ett annorlunda vis. France med Kraftwerk. Mellan 1970 och 1981 så var de produktiva och inräknat med organisation så gav de ut 9 album på 11 år. Resten av 80-talet gav en EP och albumet Electric Café. Efter många års väntan kom så albumet Tour de France Soundtrack hösten 2003. 17 år av väntan var över. I början av 80-talet behövde de en passande sysselsättning som ändå kunde vara stilmässigt korrekt för en Kraftwerk-medlem. Ralf Hütter och Florian Schneider var så imponerade av vännen och den lösa medlemmen Emil Schultz kondition och förmåga att gå och lägga sig sist och ändå vara först uppe. När de förstod att Emil hade blivit vegetarian och börjat cykla så gjorde de genast samma sak. Hela gruppen skaffade cyklar och likadana svarta kläder. Cyklingen var gentlemannamässig, tyckte de. Hütter var den som verkligen fastnade för sporten. De andra delade efter tag inte hans odelade entusiasm och tröttnade på att höra om hans resor och långa cykelturer. 1983 kom första exemplet på deras fascination, singeln Tour de France. 20 år senare följdes det upp med albumet Tour de France Soundtracks. Här täcker de cyklingens olika aspekter, från prologen i världens mest ansträngande lopp till hjärtkontroll, vitaminintag, cykelns olika beståndsdelar och så vidare. Skivan hyllar cykelloppet och dess 100-årsjubileum. Tour de France 03. Ja, att Kraftwerk hållit låg profil och framförallt långsamt tempo har onekligen varit frustrerande för några av medlemmarna. Det har fått några att hoppa av, men är också, tror jag, en av anledningarna till bandets långa karriär. Soundmässigt har deras långsamma skapande process helt klart gjort att de ställt sig lite över jakten på det senaste. De kom fram i en tid när dagens verklighet var ouppnåelig och upplevdes som science fiction. Kraftwerk förutsåg mycket av det vi idag tar för givet och de lyckades även sätta musik till de vardagliga sakerna. De har inget mer att bevisa, de har gjort det mer än tillräckligt. Vad som händer med Kraftwerk framöver är inte lätt att gissa. Hösten 2008 så lämnade Florian Schneider gruppen och det framgångsrika samarbetet med Ralf Hütter. Schneider sa bara att han ska arbeta på sin egen musik nu. Brittiska tidningen The Independent kommenterade att det var gulligt att det tog Schneider 40 år innan han tyckte att det var dags att fokusera på sitt eget skapande. Många band splittras av den orsaken redan efter några år. Uppenbarligen har deras arbetsrelation inte varit så ansträngd, utan de flesta som mött dem i arbete har faktiskt konstaterat att de snarare agerade telepatiskt och kompletterade varandra på ett fantastiskt sätt. Det ryktas alltid om ett nytt album, och så sent som i april sa Hütter att han är nästan klar med en ny skiva. Till fransk tv sa Hütter 91 att om det är möjligt att säga någonting med en eller två toner så gör vi hellre det än använder flera hundra. Maskinerna har all virtuositet som vi behöver, så vi koncentrerade oss på en minimalistisk musikalisk idé. Du har hört P4 Musik och en special om Kraftwerk. Jag heter Kalle Dernulf.
Det här var en podd från Sveriges Radio. Alla Sveriges Radios poddar finns när du vill i vår app Sveriges Radio Play.